lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
I förra programmet såg vi på Aaron och hans söner som invigdes till prästämbetet, till tjänst för Gud. I det här programmet ska vi stanna inför tredje Mosebok kapitel 9 som handlar om att Aaron och hans söner börjar sin gärning och tjänst. Och det handlar om hur Guds härlighet uppenbarar sig. Ett fantastiskt intressant kapitel eftersom det inte bara markerar starten av Aaron och hans söners tjänst. Men det beskriver många detaljer när det gäller tjänstens rutiner och ritualer. Och eftersom vi inte får någon speciell detaljbeskrivelse av detta senare i skriften, bortsett ifrån när det gäller den stora försoningsdagen, så är det här kapitlet speciellt. Här tidfästs alltså prästämbetets början. Lika så absolut som templets förlåt som rämnar vid Jesu död på korset markerar att denna tjänst upphör. I det nya förbundet så behöver inte människan att en annan människa står som mellanman och träder fram inför Gud. Men genom Jesus Kristus har varje människa direkt tillgång till Gud. Och jag repeterar detta. Gud är tillgänglig i Jesus. Men vi lägger märke till att även om man var av Aarons släkt så blev man inte verklig präst förrän invigningen hade skett. Det hebreiska ordet mil-e-yad betyder fylla någons hand, alltså handfyllning. Det betyder att vi ska komma till Gud med tomma händer. Invigning är inte ett löfte att resa ut som missionär eller att göra något annat för Herren. Invigning betyder att komma till Gud med tomma händer och fråga: Gud, vad vill du att jag ska göra? Han ansvarar för fyllandet. Det är invigning. Allt för många människor tror att de måste komma med något till Gud om de ska bli invigda. En del människor verkar inbilla sig att de ger Gud en hel massa när de ger sig själva. Som om det skulle vara en guldklump han får. Nej, vi ger honom inte särskilt mycket, min vän. När han fick mig så var allt det han fick precis så mycket synd, det var allt. Ordet innehåller också betydelsen att nå det mål som Gud har satt. Att fullföra det Gud vill ha fullfört. Jesus kom till jord för att försona din och min synd. Han skulle fullborda Guds vilja så att han kunde föra oss hem till en evig härlighet. Och därför så säger Hebreerbrevet 2, verserna 9 och 10. Det var Guds nådiga plan, att han skulle smaka döden för alla. Gud är alltings mål och alltings ursprung. Och det var värdigt honom att när han ville föra många barn till härlighet, genom lidande fullkomna den som för dem till frälsningen. Tredje Mosebok kapitel 9 handlar om den befattning, det ämbete som Kristus har. Så här är det inte hans person eller karaktär som det undervisas om, men det handlar om Jesus som den som fullför Guds vilja. Den mening som Gud hade med att han kom. Det handlar alltså om hans tjänst, hans ämbete. Vi läser tredje Mosebok, kapitel 9, verserna 1 och 2. Och på åttonde dagen kallade Mose till sig Aaron och hans söner och det äldste i Israel. Och han sade till Aaron, ta dig en tjurkalv till syndoffer och en vädur till brännoffer, båda felfria, och för dem fram inför Herrens ansikte. Allt som här gjordes, det var befallt av Gud. I 7 dagar hade Aaron och hans söner varit innestängda i tabernaklet. I 7 dagar hade de i detalj gjort så som Herren hade befallt, och nu, på den 8:e dagen, skulle Aaron börja sin tjänst som överstepräst. Den 8:e dagen är veckans första dag. Det är den dagen då Jesus återvände från döden. Kristus börjar sin översteprästerliga gärning efter sin död och uppståndelse. Hebreerbrevets 8:e och 9:e kapitel talar om för oss att om han nu vore på jorden så skulle han inte alls vara präst. Det var efter sin himmelsfärd att han blev en överste präst i det fullkomliga tabernakel som inte är gjord av människohänder. Med sitt eget blod gick han in i helgedomen, Guds himmel. När Aaron trädde in i sin tjänst som överste präst på veckans första dag var hans 4 söner närvarande som vittnen. På samma sätt har vi de 4 evangelierna som vittnar om det faktum att Jesus har dött och uppstått igen. Idag har vi en levande, evig och fullkomlig överste präst. Och när han hade blivit fullkomnad blev han för alla dem som lyder honom upphovsmannen till en evig frälsning, säger Hebreerbrevets 5:e kapitel. Det är den som tror på honom som lyder honom. När vi har kommit till tro så önskar vi att lyda honom. Att göra hans vilja, det är invigning. Aaron var inte vår överste präst. Han var tvungen att först bringa ett offer för sin egen synd. Vid alla stora högtider så började prästen med att bringa ett offer för sig själv. Genom detta så bekänner han att han inte var Kristus, men att offret och offerordningarna pekade fram emot en som skulle komma. Och han skulle vara den stora överste prästen. Han behöver inte liksom de andra överste prästerna dagligen bära fram offer. Först för sina egna synder och sedan för folkets. Han bar fram sitt offer en gång för alla. Och offret var han själv. Vi läser vidare i 3 Mosebok 9, verserna 3 och 4. Och tala till Israels barn och säg, ta en bock till syndoffer och en kalv och ett lamm, båda årsgamla och felfria till brännoffer. Likaså en tjur och en vädur till tackoffer att offra inför Herrens ansikte. Dessutom ett spisoffer begjutet med olja. Ty idag uppenbarar sig Herren för er. Han ska bära fram 2 offer för sig själv. Ett syndoffer och ett brännoffer. Och detsamma ska han bära fram för folket. Och för folket ska han dessutom bära fram ett spisoffer och ett tackoffer. Prästerna skulle offra både ett separat offer för sig själva och ett separat brännoffer. Men de ska inte bära fram något separat spisoffer och tackoffer för sig själva, eftersom de räknas som delaktiga i folkets offer genom måltiden som följde efter spisoffren. För måltiden symboliserar gemenskap, både mellan Gud och människan, och människans gemenskap med alla andra som genom sitt spisoffer och tackoffer tillbeder Gud. Ty idag uppenbarar sig Herren för er. Lägg märke till att på Arons första tjänstgöringsdag och folkets första samling i helgedomen så vill Herren uppenbara sig. Inte bara för Aron och hans söner, men för hela församlingen. Alltså en stadfästelse från Gud att både prästernas tjänst och offren man företar är till Herrens välbehag. I de sista raderna av Markus evangeliet står det i Markus 16:20. Men de gick ut och predikade överallt, och Herren samverkade med dem och bekräftade ordet genom det tecken som var förbundna med det. Och vi läser vidare från tredje Mosebok 9, verserna 5-7. Och det tog det som Mose hade gett dem befallning om och förde det fram inför uppenbarelsetältet. Och hela menigheten trädde fram och ställde sig inför Herrens ansikte. Då sade Mose: detta är vad Herren har befallt er att göra. Så ska Herrens härlighet visa sig för er. Och Mose sade till Aron: träd fram till altaret och offra ditt syndoffer och ditt brännoffer och bringa försoning för dig själv och folket. Offra sedan folkets offer och bringa försoning för dem som Herren har befallt. Folket lyder, och Mose förkunnar att då kommer också Herren att göra som han har lovat. Herrens härlighet skall visa sig. Tredje Mosebok 9, verserna 8-11. Då trädde Aron fram till altaret och slaktade sin syndofferskalv. Och Arons söner bar fram blodet till honom. Och han doppade sitt finger i blodet och strök det på altarets horn. Men det övriga blodet hällde han ut vid foten av altaret. Och syndofferdjurets fett, njurar och leverfett förbrände han på altaret, som Herren hade befallt Mose. Men köttet och huden brände han upp i eld utanför lägret. Syndoffret slaktades först. Varför? Ja, när Gud gav de olika föreskrifterna om offer, så beskrev han brännoffret först och syndoffret sist. Ja, du förstår, första gången får vi det från Guds perspektiv, där vägen går från det heliga och ut till förgården där människorna finns. Men nu beskrivs det från den vinkeln där vi närmar oss Gud från människans utgångspunkt. Och det första som möter människan när hon går in genom tabernaklets ingång, dörren som symboliserar Kristus, det första hon då möter är kopparaltaret, där syndoffret sker. Först måste problemet med synden lösas innan människan kan närma sig Gud. Människan kommer till Gud som syndare. Du och jag kommer som syndare till Gud. Och det första som måste ordnas och det stora problemet som måste lösas är synden. I honom har vi återlösningen genom hans blod, nämligen syndernas förlåtelse, står det i Efeserbrevets första kapitel. När överste prästen har burit fram sitt syndoffer så skall det nästa bli att han bär fram sitt brännoffer. Och vi läser från vers 12-14. Sedan slaktade han brännoffersdjuret och Arons söner räckte honom blodet. Och han stänkte det på altaret runt omkring och det räckte honom brännoffersdjuret, delat i sina stycken och dess huvud, och han förbrände detta på altaret. Och han tvättade in älvorna och fötterna och förbrände dem ovanpå brännoffret på altaret. Efter dessa offer är prästens synd förlåten. Nu är Aaron helig, ren, fullkomlig i Guds ögon. Och den som ska göra tjänst när folkets synd skall sonas, han måste vara utan synd. Så när Aaron har offrat sitt syndoffer och sitt brännoffer kan han bära fram folkets offer. Vi läser vers 15 och 16. Därefter förde han fram folkets offer. Han tog folkets syndoffersbock och slaktade den och offrade den till syndoffer på samma sätt som det förra syndoffersdjuret. Och han förde fram brännofferstjuren och offrade dem på föreskrivet sätt. Allt det här är starka Kristusförebilder. I Jesaja 53:10 står det: Det behagade Herren att slå honom med sjukdom. Om hans liv så blev ett skuldoffer, då skulle han få se avkomlingar och länge leva. Och Herrens vilja genom honom ha framgång. I norsk bibel står det: Det behagade Herren att krossa honom. Han slog honom med sjukdom. När du gör hans själ till ett skuldoffer. Och i andra Korinterbrevet 5:21 står det: Den som aldrig hade syndat har Gud för vår skull gjort till synd, för att vi genom honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. Genom offret skedde ett platsbyte. Människan var skyldig inför Gud som ser och vet allt. Men Guds vrede drabbade syndoffret och människan blev därmed frikänd. Som det heter i den gamla danska salmen: Det gamla avhandlade saker man ej åter inför domaren drager, ej heller av rätten rekommenderas att skulden två gånger betalas. Kristus hade hela världens synd lagt på sina axlar. En hel värld av synd tyngde honom. Denna syndens smärta, som den rene och syndfrie måste uppleva och bära, kan vi aldrig förstå helt. Även om vi anar något av det, när vi på korset hör Jesus ropa ut: Far, varför har du övergivit mig? Har du tackat och prisat din himmelske konung, offerlammet som bar all din synd, så att du idag kan träda in i ordets helgedom för att först själv motta välsignelsen och sedan gå ut till den värld där människorna lever utan Gud och utan hopp, och så välsigna dem genom att ge dem frälsningens evangelium?
Himmelske konung, för att du köpte mig fri. Tack att du är min försoning, liv när jag vill så förbi. Tack att du kom ner till jorden, klädd ut i armodets dräkt. Du är goden, människa med dig.
Tredje Mosebok kapitel 9, verserna 17-21. Och han bar fram spisoffret och tog en handfull av det och förbrände detta på altaret, förutom morgonens brännoffer. Sedan slaktade han tjuren och väduren som var folkets tackoffer. Och Arons söner räckte honom blodet, och han stänkte det på altaret runt omkring. Och fettstyckena av tjuren samt svansen av väduren och vad som omsluter inälvorna, likaså njurarna och leverfettet, dess fettstycken lade det på bringorna. Och han förbrände fettstyckena på altaret. Men bringorna och det högra lårstycket viftade Aron till ett viftoffer inför Herrens ansikte, som Mose hade befallt. I likhet med de övriga offren så följde spisoffret det ritual eller den form som Gud givit genom Mose. Detsamma gällde tackoffret. Aron, som representerar hela nationen, presenterar offrets blod genom att bestryka altarets horn och genom att stänka det runt omkring. Allt har skett på det sätt som Gud själv sagt det måste ske för att han skulle godta offret. Nu kan Gud acceptera folket, och då kommer välsignelsen. Vi läser verserna 22 till och med 24. Och Aron lyfte upp sina händer över folket och välsignade det. Därefter steg han ned, sedan han hade offrat syndoffret, brännoffret och tackoffret. Och Mose och Aron gick in i uppenbarelsetältet. Sedan gick de åter ut och välsignade folket. Och eld gick ut från Herren och förtärde brännoffret och fettstyckena på altaret. Och allt folket såg detta. Då jublade de och föll ned på sina ansikten. Alla föreskrivna offer hade burits fram i enlighet med Herrens befallning till Mose. Men Mose och Aron kan ändå inte bara rusa ut och välsigna folket. Den som ska gå ut och välsigna folket måste först gå in i uppenbarelsetältet, vara i stillhet där Gud uppenbarar sig. Många präster och pastorer och även frivilliga arbetare i församlingen är ofta så stressade och upptagna idag så de glömmer att gå in i uppenbarelsetältet. Ta sig tid till personlig stillhet, gemenskap med Gud i ensamhet. Och så undrar man varför det är så lite välsignelse över församlingen och församlingens arbete. Och så försöker man lösa det genom ytterligare en ny aktivitet. Den som är mycket aktiv har lite tid till stillhet. Den blir som ett rör vars ena ända vänds mot vattenkällan och den andra leder ut till folket. Och själva behåller de bara rosten. Som det heter i en gammal sång: damm på din bibel är rost på din själ. Offren var grundlaget för välsignelsen. Men det var inne i uppenbarelsetältets stillhet de tog emot den. Sedan gick det åter ut och välsignade folket. Och elden, den skapades inte genom att Mose och Aron hade några uppvärmningsaktiviteter eller någon suggestion. Elden, den kom från Gud. Och vad gjorde elden? Den förtärde offret. Det är det viktigt att vi lägger märke till. Och folket jublar, för nu är det stadfäst. Straffet, elden drabbade offret på altaret. Jublet bryter ut. Men man slår sig inte lös i ett ytligt skämt eller ett gapskratt. Men i djup vördnad för Gud, som på detta sätt uppenbarar sig för hela sitt folk, så faller de ner på sina ansikten. Man böjer sig i stoftet för Gud. Jublet brusade och stunden var fylld av heligt allvar. Så är det när Gud uppenbarar sig. Kristus har nu gått in i den himmelska helgedomen där han alltid träder fram för Gud, för din och för min skull. O min vän, grip om den levande Kristus. Fall ner för honom just nu. Träd in i ordet och bed honom uppenbara sig för dig. Lovsjung honom. Bryt ut i jubel, tacka och prisa. Böj dina knän, fall ned på ditt ansikte och besinna att Herren är Gud. Må Herren vara dig personligen nära just nu. Så säger jag tack för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419, 103 68, Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419, postnumret 10368, Stockholm.